Hej, Jarar Stenlund här och du har precis slagit på Karlavagnspodden där vi den här gången pratar om rädsla. Det är Halloween-tider och mörkret faller ju allt tidigare om dagarna, så därför så undrar jag, vad är du rädd för? Vad skrämmer dig? Välkommen! Och då säger jag god kväll till Marie Strömqvist. Vi åker till Nyköping som första samtal. Hej!
Hej, hallå!
Allt väl en torsdag kväll som den här?
Ja, tack. Ja, men det tycker jag. Det är lugnt och skönt i regnet, höll jag på att säga. Men ja, det har haft så bra väder här.
Jag förstår. Ja. Det slår mig också att ofta, beroende på vilka ämnen vi har, så är det ganska härligt. Ja, men är det någon som just nu? Bla, bla. Och så inser jag att när man är rädd, jag hoppas ju ingen ringer in och är rädd precis i detta nu. För det hade varit lite tråkigt. Så, men du låter ju ganska glad och trivsam.
Ja, men jag känner mig rätt glad och trivsam trots både mörker och regn, så det är inget som skrämmer mig än. Nej, i alla fall.
Det låter ju bra. Men vad gör dig rädd då?
Ja, alltså jag funderar på det här. Det är ju en del olika saker, men en sak som kom upp direkt är ju nålar. Jag har ju en extrem fobi av nålar, och då främst såna här som man har vid när man tar blodprov och sprutor och såna där grejer.
Det hade varit intressant. Jag tror att om man skulle kolla procentuellt hur många i befolkningen som faktiskt är rädd för det borde, jag tror att det är ganska många.
Ja, men det är så ibland när man kommer in på, pratar om det med folk, så dyker det ändå upp lite då och då, så här folk som känner lite samma känslor. Aha.
Nu är det ju tur att man kanske inte behöver vara i de situationerna så himla ofta, men vad gör du när du väl behöver ta ett stick?
Ja, alltså jag har ju hela mitt liv försökt undvika alla de här typerna av situationer på alla möjliga sätt. Men jag har väl liksom... Ja, det är många års process i att försöka liksom tänka positiva tankar, och de gångerna som jag ändå behövt utsätta mig för det, så har jag ju gjort det och tänkt att det kanske är en del av min liksom exponeringsterapi på något sätt, att så här, försöka utsätta mig för det. Men det har ju inte varit lätt och är ju inte fortfarande så kul. Det är inte det bästa jag kan göra en dag, liksom, ta lite blodprov.
Men jag känner också, det här är ju kanske ingenting som inkräktar, den här rädslan inkräktar ju inte på din vardag i alla fall.
Nej, alltså både ja och nej. Det är ju som sagt ingenting man gör kanske jätteofta, men det har varit, eller är en så pass stor rädsla för mig, så att jag har ju, om jag vet att jag ska ta ett blodprov, så kan det ju börja liksom 2 veckor innan. Oj. Och så här konstant, ja, oro, och liksom man liksom varvar upp sig själv i någon sorts liksom rädsla och lite panik liksom inför det här stundande mötet. Så det har ju känts som att tidigare år när rädslan var betydligt värre, nästan som att gå till galgbacken liksom.
Ja, alltså, och det där är ju ingen trevlig känsla.
Nej, fy, jättehemskt. Och det är fascinerande hur man kan bli väldigt så låst i den där liksom rädslan att hela kroppen bara varvar upp i det. Så att, ja, nej, det är inget kul.
Men jag blir också nyfiken på, för att du säger så, okej, du vet att du ska göra ett läkarbesök om 2 veckor. Då redan nu så börjar den här oron då komma till din kropp. Men alltså, hur gör du för att kunna kliva upp på morgonen och verkligen gå dit?
Ja, bra fråga. Alltså, jag har ju någonstans tänkt att liksom, jag går ju ofta dit av en anledning, att man vill kolla upp något eller att det är något som ska göras. Så då tänker jag att det får liksom vara drivkraften i att jag vill ju få svaren också, såklart, på det här provet då till exempel. Men det är ju verkligen ren ångest, alltså ända in i liksom provtagningsrummet, så är det ju tufft liksom.
Fast du gör det ju ändå. Det är ju
ja, men tack. Jag försöker, som sagt, och under årens lopp också försökt tänka på att det här med att man ska... Det finns ju de som säger att man ska utsätta sig för det man är rädd för. Så jag har försökt att gå på den linjen så gott det går.
Men boka in läkarbesök.
Ja, precis.
Eller ge blod kanske. Det skulle vara någonting.
Ja. Ja, jag har ju liksom tänkt att det är ju min så här, som att vinna oskuld den dagen jag vågar göra det. För det är ju någonting som jag känner att jag jättegärna skulle vilja. Men det sitter en liten bit till kanske för
men ska
mig.
Men ska vi inte försöka, vad kan vara rimligt tror du? Ska man ge dig ett år? Så att om vi kör, jag lovar vi kör det temat om ett år. Och då får du ringa in och säga, vet du en sak, nu har jag gett blod. Tror du att det skulle vara möjligt?
Alltså, ja, men jag tror nog det. På ett sätt. Jag tror att om jag liksom... Jag har ju ändå som sagt fått en lite bättre strategi i det här. Att liksom ändå ha lite pannben och tänka på det liksom... På det stora hela, det goda i det man gör. Så om jag kan tänka så för mig själv så kan jag absolut tänka så för andra också. När det gäller att hjälpa till exempel. Så det skulle vara en kul utmaning.
Ja, men verkligen. Vi kanske ska göra det.
Ja, kanske vi ska göra. Gud vad spännande, nu blev det så här lite lätt svettad.
Jag skriver till producenten här, Svante. Han får, nu får du skriva upp det här så kör vi exakt samma program om ett år. Och då ska Marie ringa in och berätta att nu har jag gjort det här. Men det finns ju avslutningsvis bara, man säger också att, för det här är ju lite av alltså rädsla eller nästan fobi ska jag säga, för din del. Och då kan man ju liksom, då säger de att det krävs 8 behandlingstillfällen. Så kan man bli kvitt där. Du har aldrig funderat på att hoppa på något sånt.
Tänker du alltså att man går liksom någon terapi eller exakt. Någon sån grej? Exakt. Jo, det har jag faktiskt gjort i omgångar väldigt sådär nära att göra det faktiskt. Men inte kommit riktigt dit heller. Så det, ja, det kanske också skulle vara en väg. Men det har ju också varit det där just att ta steget. Att såhär, nu måste jag vet, bara såhär, titta på en nål. Liksom, kunde ju vara... Alltså det är så hemskt. Men ja, nej, men absolut. Det har slagit mig att kanske göra det faktiskt.
Ta det tag i det. Bra. Hörru du, vi hörs om ett år då.
Ja, men det gör vi.
Marie Strömqvist i Nyköping. Ja, men underbart. Hoppas du får en härlig helg nu då utan så mycket nålar. Först och
ja, tack så mycket. Ja. Tack detsamma.
Ha det gott. Hej då.
Ha det bra.
Hej, hej. Vi har med oss en lyssnare ifrån Smögen. Hej!
Hej, hej!
Det är Rickard Olsson.
Ja, det stämmer.
Och det här med rädsla är ganska spännande. Jag är jättenyfiken på vad folk är rädda för. Och om man har lyckats bota det här, för det finns ju rädsla man kan göra sig av med. Men vad i ditt fall? Hur ser det ut?
Ja, jag hörde på en person som var spruträdd.
Ja.
Och då väckte det har jag varit hela mitt liv.
Mm.
Man skulle ta vaccinering i skolan och allt uppe och man skulle vara tuff och allt uppe där. Det kändes jättejobbigt allt uppe. Men sen när jag fyllde 44 så plötsligt så fick jag diabetes. Typ 1 svår diabetes.
Mm.
Och det var ju en stor förändring i mitt liv. Och sen var jag på mottagningen där och då skulle man testa och ta spruta. Och det ville jag inte göra för att jag var spruträdd. Jag ville inte göra detta. Men sen var det ultimatumet, om du inte tar sprutet så dör du. Och det är ungefär så. När man har typ 1-diabetes då måste man ta insulin i kroppen. För annars så fungerar inte systemet.
Nej. Men jag blir också nyfiken på minst du känslan för att det, alltså man fattar att det, men bara för att man får ett sånt ultimatum så måste det ändå kännas jobbigt i och med att du var jättespruträdd.
Ja, det var fruktansvärt omöjligt. Jag hade ju märkt av förändring innan att jag hade dimsyn, jag var extremt trött, jag drack ju 8 liter vatten om dagen och sen när dricker man 8 liter vatten så måste man ju, man kan inte gå någonstans för det vattnet ska ut också. Så det hade ju alla symptomer, kramper, problem med vader, dimsyn som sagt var allting. Så att det var ju såklart, det var ju 6:15 en onsdag.
Oj, du minns exakt.
Och det var ju februari. Jag tror det var 8 eller 9. Jag kommer inte ihåg. Det var ju väldigt avvärmande. Och jag fick ju åka till apoteket och köpa bara akuttabletter. Och sen på fredagen så kom jag dit och så var det ju... och då sa ju läkaren att vi vet inte vad vi ska göra. Vi vet inte hur det uppkommit, men vi vet hur vi ska kunna hjälpa dig på alla sätt. Och så skulle man testa. Och jag ville inte testa. Men så fick jag tagit ut på sprutor och alltihopa.
Mm.
Och jag med dåvarande fru så satt vi vid lunchen. Och så tänkte jag, det är ju dags nu. För nu skulle vi äta en lunch. Och då är det dags att börja. Och det var första gången jag tog sprutan. Och det var ju så. Nu får jag ta och spruta annars.
Men tog du den själv då eller hjälpte frun dig?
Förlåt? Jag tog den själv. Ja, jag tog själv. Ja, de hade visat hur man skulle göra. Man skulle i magen lite grann vid sidan om och samla lite, en liten valk där och så skulle man ju trycka i. Sen har du, men om man trycker en nerv, då, det är inte ofta man gör det, men träffar man en nerv så kändes det
Aj.
ju extremt. Då fick man ta ett nytag. Men
Ja.
sen blir det så att det visste jag inte, jag tänkte inte på det att jag måste ju tänka på min diabetes, men sen var det ungefär 4 000-4 500 stick per år.
Ja, det blir det. Ja.
Ja. Nu har jag ju fått pump, så det är ju mycket, mycket lättare nu och har hjälpt mig extremt mycket, för jag har haft en väldigt svårkontrollerad diabetes.
Okej.
Men just det där att man får ultimatumet. Jag vill ju inte ta spruta.
Nej.
Jag vägrar ju.
Ja.
Men det var ju bara liksom, ja,
Välj själv,
livet
typ.
eller
Ja,
döden. Ja,
exakt.
typ så var det.
Men
Jag
hur
vet inte om
lång
det.
tid skulle du säga tog det för dig att liksom släppa, alltså att den här fobin försvann? Så att, för jag tänker att det måste ändå ha varit jobbigt för dig i början där.
Ja, det var det. Det tog nog en 2-3 veckor. Så började det bli slentrian, och då kan du tänka, om man säger minst 10 sprutor om dagen. Så det är 70 i veckan. Så det tog minst ett par veckor innan det blev liksom. Och sen träffar man inte nerv så ofta.
Nej.
Men när det väl hände så backar man ju tillbaka. Men jag ska inte säga detta för att skrämma folk, för att man vänjer sig.
Ja. Men
Det
också
var
spännande
liksom.
med det här ultimatumet, för andra rädslor kanske inte skillnaden är att du kan välja med att inte få fortsätta leva eller inte så här.
Nej, det var ju så. Jag hade inte lyxen att kunna säga att nej, jag vill inte, för jag vill inte, men ja, okej, du slipper. Det är ingen som tvingar dig, men då dör du. Och frågan är om det tar en vecka, 2 veckor eller 3 veckor.
Otroligt spännande att höra din berättelse här, och nu så har du ju
Ja.
förstås då överkommit det här, så det känns ju bra.
Ja, vi överkommer allting. Och har det bara rätt motivering, och detta var ju en väldigt stark motivering för mig. Så att det här, man fixar det.
Ja, det
Man
låter
fixar det.
bra. Vi då hoppas att Marie är kvar framför radion som hade
Ja.
då man får, men man, det är väl lite sådär att man, för att övervinna så måste man väl testa. Det är bara så. Man måste utsätta sig för det man är rädd för.
Ja, jag vägrade in det sista förrän det var skarpt läge. Och det har gått bra.
Ja, men du, Rickard Olsson Smögen, tusen tack för att du delade med dig.
Ja, tack för att vara med.
Ha en trevlig
Tack för
kväll.
ett trevligt program.
Ja, hej.
Tack så mycket. Hej, hej.
Hej Lisa Tryggvesson.
Hej.
Du ringer från Kil.
Ja.
Och då undrar man ju, vad gör dig rädd?
Det jag är mest rädd för är att bli gammal och sjuk så att jag inte kan ta hand om mig själv.
Vad är det i det som, vad ligger rädslan i då?
Ja, att det är så mycket neddragningar och att inte det får kosta något med omsorg och äldrevård och sådana saker.
Men hur tar du hand om den rädslan då? För vi kan ju som inte, vi måste ju bli gamla, vi kan som inte hindra det här.
Jo. Alltså lever man, om man lever länge så blir man ju gammal. Så är det ju. Och det vill ju de flesta göra.
Ja.
Ja.
Hur gammal
Nej,
ska,
jag
hur...
försöker att alltså äta bra, röra på mig. Så har jag fel jobb, för jag jobbar inom hemtjänsten där, så det är svårt att inte stressa.
Jaha.
Det ska man aldrig inte göra, det är inte heller bra för hälsan. Men det gör man.
Ja, men du jobbar inom hemtjänsten, men då
ja.
Är du orolig. Vad är liksom, vad är oron
att,
i?
Alltså det har blivit sån press på alltså som i mitt jobb. Så när jag började arbeta kanske vi hade på en dag kanske vi hade 14 kunder. Nu kan vi ha 25.
Oj.
Så att ja, det varierar ju naturligtvis. Och sen så plus det så har man hand om larm som kommer också.
Lite nu och då.
Hjälps vi åt. Vi är ju ett team som jobbar, så att jag har jättebra kollegor och så. Så att det är inte det. Men det är ju att det politiska läget i
Men vad,
samhället har blivit hårdare. Att ingenting får kosta.
Nej. Men vad är känslan då, Lisa? Är det liksom att du inte hinner med varje person?
Ja, så är det ju. Man hinner ju inte prata något extra. Utan det kan vara 10 minuters besök eller 5 minuters besök.
Mm.
Och det är ju så det är. Det är ju inte så mycket man kan göra åt det. Det är ju politikerna som drar ner på resurserna.
Mm. Hur gammal
det är så i samhället i stort.
Hur gammal har du tänkt bli då, Lisa?
Det vet jag inte. Jag hoppas väl att jag får några fler goda år, men jag ska faktiskt gå i pension till årsskiftet, har jag bestämt mig för, även om jag bara är 63, så att jag kommer att få dåligt betalt, men jag kanske kan jobba lite extra ibland.
Ja, du har väl ett bra jobb för att kunna göra det, tänker jag.
Ja, det tror jag också.
Mm.
Vi får se.
Men hur känns det? Vad sa du vid årsskiftet? Det är ju bara några månader kvar.
Ja, jag har avverkat en av uppsägningsmånaderna nu.
Aha. Spännande.
Men jag kommer att sakna jobbet också, för jag tycker om mina kunder och jag tycker om mina kollegor, så att det kommer att kännas konstigt också.
Förstås. Men är du inte rädd för att gå i pension då? För det vet jag att en del är. Att man tycker att det känns lite tråkigt.
Nej, det är jag inte. Och det är ju inte att jag har blivit tvingad att göra det, utan jag har ju valt det
själv. Ja.
Ja.
Men det är ju härligt.
Jag känner ju att det finns mycket andra saker än att arbeta som man kan fylla dagarna med.
Ja, men visst. Och så jobba lite extra lite nu och då, som du har tänkt. Ja. Det låter väl som en jättebra idé.
Det är nog inte så dumt, tror jag. Men som sagt, jag hörde förut de prata om nålstick, ja. Och jag har varit mycket sjuk, så jag är inte rädd för att bli stuck.
Nej, men jag har varit
iväg tredje dagen i rad.
Jaha.
Som jag har blivit tagit blodprover på förmiddagen idag.
Jaha.
Så att jag är född med en blodsjukdom, så att jag lärde mig nog som barn att det var bäst att ligga still och slappna av, att det inte gjorde ont.
Okej, men vad är det för blodsjukdom?
Jag har för lite blodplättar eller trombocyter.
Jaha, okej. Vad heter den sjukdomen?
Trombocytopeni.
Jaha, okej.
Det är ganska ovanligt, tror jag. Men...
Ja, men hur håller man den i schack då?
Ja... Jag har ju levt nästan ett helt liv utan mediciner, men i våras så var jag tvungen att göra ett par operationer, och då fick jag en medicin som heter Revolade.
Mm-hmm.
Och då har värdena gått uppåt, så att de vågade operera mig. Så jag kunde inte äta, jag hade galvbesvär, så att jag hade jättesvårt och gick ner massor i vikt och sådär. Mm-hmm. Men nu efter operation så har jag repat mig igen då. Men det visar sig att det är svårt att sluta med den medicinen, så att det är därför jag håller på och går och tar blodprov.
Mm.
För att du måste hålla koll på när det trappas ner.
Då slipper åtminstone den rädslan.
Den har jag inte som jag kommer ihåg. Men jag har ju minnen från när jag var barn, när de gjorde andra undersökningar på mig, när de gjorde sån där benmärgsprov och grejer, och det var ju inte så trevligt, men det måste man göra sånt, så
är det bara att göra.
Jag är liksom göra det.
Exakt. Och bli gammal. Du får göra som du gjort med sprutor och sånt där. Du får samla på dig de positiva känslorna, så kliva in i pensionen med lite glädje över att du får lite mer tid. Och så får vi hålla tummarna att det funkar.
Det. Man får göra det. Det är ju ingen idé. Och så får man ta hand om sig, motionera och äta bra och sova, tror jag, bra också. För det säger de ska vara bra och förhindra att man blir dement eller får någon demenssjukdom.
Jag säger som jag sa till Marie här som ringde tidigare, som lovar att vi ska höra som ett år. Vi hörs om 10 år, Lisa, så får vi höra hur det går. För.
Ja, precis.
Ha det gott.
Detsamma, tack så mycket.
Tack för att du ringde till Karla Wagner. Hej då.
Tack, hej.
Vi hamnar i Stockholm, Ulla-Vi Harkén. God kväll.
Ja, tjena.
Hej, hej, hej. Du, det här med rädsla, jag är ju nyfiken. Vad gör dig rädd?
Jag är jätterädd för spindlar och de är så äckliga. Och nu är det verkar som att det är spindlar överallt.
Oj.
När det är Halloween. Ja.
Ja, du ser det där. Men alltså, är det här någonting som du har haft med dig i hela ditt liv?
Ja, oh, jag har varit rädd för dem som barn. Det är skitäckligt. Det är läskigt. De kommer ju så jäkla snabbt när de kommer. Och man hinner ju, jag vill ju så fort jag kan så trycker jag till och får bort dem. Så att, nej, det är jätteobehagligt. Men när du inte går så här till villanområdet, då är det ju jättefula spindlar i häckar och hänger i spindelnät och fanas småremor. Det är skitäckligt.
Men då undrar jag, Ulla-Vi, det är ju ändå Halloween nu, så många har ju spökat ut gjort så här. Spelar det ingen roll att det liksom är konstgjorda spindlar? Du blir lika rädd ändå.
Men jag tycker det är äckligt. Jag vill inte titta. Det är jättekul det här med. Jag har vuxna barnbarn och de vet om det. Och de säger att titta inte på min farma, säger de. För då när vi utgår sådär. För jag tycker det är jätteobehagligt. Mm. Det går aldrig över det där att man har spindelrädsla. Liksom. Det följer med en. Alltså, det är som barndomen.
Det finns faktiskt några förklaringar på det här. Evolutionärt till exempel så är det ju vissa forskare som tror att rädsla för spindlar kan vara nedärvd. Alltså eftersom att vissa arter är giftiga. Så det kan ju vara att det ligger i vårt DNA. För jag tror att det är ganska många som... Det finns ju också en medicinsk term för när man är rädd för spindlar. Vet du vad det är?
Finns det?
Ja. Okay. Arachnofobi.
Aha. Mm.
Innebär en intensiv rädsla och obehag inför spindlar.
Så du menar man kan liksom forska i det och kolla det?
Det har folk gjort, tror jag. Men du kan ju också bli kvitt där om du tycker att det är ro. Men alltså, vad händer då med dig, Ulla-Vi? Om du är hemma i din, vars du nu bor. Och så...
Jag bor i en sån här gammal villa, vet du, som där trivs
de. Ja, men också när du ser dem här, vad gör du då?
Jag gör allt för tag i något papper, vad som helst. Så trampar jag ihjäl dem. Jag är skittaskig, jag vet det. Men ja. Alltså, jag klarar inte av att vara kvar i ett rum om inte jag får tag i den. Då letar jag och kör med borst och skit för att den kommer kanske fram, va? Så jag får bort den.
Ja.
Och värst är det om man hittar den på, jag har vita väggar i sovrummet och man ser dem på väggen och de kommer, shit.
Men du, Ulla-Vi, det måste ju regna väldigt mycket där du bor. För det, man säger ju det att när man dödar spindlar så börjar det regna.
Nu regnar det ju som sjutton här i Stockholm. Och då kommer de ju. Vet du vad jag gör när det är fint väder och så? På sommaren, jag går runt huset och tar bort alla spindelväv och allting för jag ska få bort dem så de inte kommer in i huset.
Men då verkar du ändå inte vara alldeles för rädd. För jag har ju faktiskt bekanta som klarar inte ens av att ta bort med borstar eller handskar. Eller, du verkar ju ändå vara ganska tuff och till och med kunna plocka bort dem.
Jo, det kanske beror på att jag bor här uppe i Stockholm och har gjort sedan jag var ungdom. Men från grunden är jag bonddotter, man är uppväxt på landet, vet du. Så att man, det sitter väl kanske i grunden på att man får fram som man gör kanske. Va?
Men jag undrar om det här påverkar det här dig i vardagen. Jag tyckte du verkar ta ändå det här ganska lätt. Att ser du spindlar, du tar bara bort dem och ser det som klart.
Jag har plockat bort dem, men sen får jag bort dem, då är det lugnt, vet du. Då är det inga problem. Men om jag vet att det finns kvar så här stora, de där svarta, äckliga, vet du, då mår jag inte bra om jag vet att den är kvar, att den har försvunnit.
Ja, men om den kryper in under golvlisten, kan du sova då?
Om den kryper under, vad sa du?
Ja, men om du ligger i ditt sovrum och så ser du en spindel och så försvinner den in under golvlisten och den kommer inte ut igen, kan du somna då?
Nej, det mår jag inte bra, kan jag säga det.
Nej, men kan du somna?
Ja, man somnar ju inte direkt. Liksom. Det tar väl nej, så där är inte riktigt. Alltså, jag mår inte bra. Vet du, jag måste erkänna det. Det tar ju ett tag.
Har du någon gång vaknat av att du har en spindel typ i ansiktet eller på handen eller något sånt där?
Nej, fan, jag klarar mig.
Då får jag hoppas att du klarar det. Jag hoppas att du får klara det. Det är som inget trevligt egentligen. Så att jag hoppas att du klarar dig från det.
Ja, men det är inte kul. Jag tror inte jag är ensam om det här.
Nej. Oj, det är jättevanligt faktiskt.
Sorry. Ja, det är...
Men återigen, det går ju att bota sånt här. Du kan ju gå och säga KBT-behandling.
Nej, jag orkar inte hålla på med sånt här. Vet
det här löser du.
Nej, det blir för jobbigt. Nej, det är bättre att ta några hus och papper en tidning. Så drömmer man till dem och får se att de försvinner.
Det känns som att det går ingen nöd för dig. Men du, Ulla-Vi Harkén, tusen tack för att du ringde in till Karlavagnen.
Ja, det är roligt program. Jag kan lyssna på dig så här på nätterna. Man sover ju inte så tidigt när man är gammal. Vet du.
När du ser.
Det är ett trevligt program, så det är kul. Så du får fortsätta lycka till med det.
Ja, och utan er som ringer in så är det som ingen mening att vi spelar. Så att vi är tacksamma. Tusen tack för att du ringde in.
Åh, ha det gott, Farah.
Ha det gott, hej då.
Bra, hej då.
Och då landar vi i Norrköping. Hej, Sara.
Hej.
Sara Cassander, fina Norrköping. Det var jättelänge sedan jag var dit nu sist. Men jag får väl göra ett nytt försök kanske. Spårvagnarna, rullar de fortfarande?
Just nu är det faktiskt vägarbete och har varit ett år. Så det är ersättningsbussar.
På som samtliga man tyvärr linjer, måste.
Jajamensan.
Oh, hoppsan. Ja, du ser. Ja.
Ja.
Men du, det här med rädslan då, hur är det för dig? Vad är du rädd för?
Ja, alltså jag har väl tre av de rädslorna som jag är mest rädd för är väl clowner, mörker och råttor.
Det här är ju så spännande. För mörkret är ju jättemånga rädd för råttor, förstår jag också. Men det här med clowner, vad är det för någonting som är så otäckt? Det är ju alltså, det ska man ju som bli glad av.
Ja, det jag tror att jag är mest rädd över med clowner, det är nog att jag inte riktigt vet vem det är som är bakom den där masken, så att säga. Och det gör nog ett ganska stort obehag i mig, helt enkelt.
Ja, det har ingenting med Stephen King att göra.
Nej, jag vill nog inte påstå det, men jag kan ju inte säga att jag inte blir rädd när jag ser den clownen.
Nej.
Nej.
Vet du om att det finns en term även för rädsla för clowner?
Jag vet väl om det, men det är ingenting som jag direkt har liksom kikat på eller Nej. Försökt att läsa mig in på eller något sånt där.
Koulrofobi, minsann.
Jaha, okej. Okay. Mm.
En specifik fobi där personer upplever starkt obehag, rädsla eller till och med panik när de ser clowner. Både på verklighet och på bild och film. Men innebär det här då för dig, Sara, att om du är ute och går på stan, och så, för jag menar clowner kan ju dyka upp lite var som helst, kan du tycka det är obehagligt då när du ser dem, även mitt på ljusa dagen?
Ja, absolut. Jag kommer ihåg en händelse som hände mig när jag var på klassresa på Liseberg.
Mm.
Så gick vi in i det där skräckhuset. Och då så kom det ju en clown emot mig och jag grep så mycket av panik så att till och med personalen fick komma och leda mig ut ifrån det där skräckhuset. Och så fick ju de högsta hönsen där på Liseberg komma och be mig om ursäkt för att jag blev så pass rädd.
Oj, du liksom, för det här vet man, när man blir riktigt rädd så kan man nästan inte röra sig. Alltså, det är Nej. Det som hände nästan. Eller hände, ja. Menar jag.
Ja.
Otroligt. Spännande. Och det här med mörker då? Jag menar, nu är det ju en riktigt mörk årstid vi har. Är det liksom, sover du med lampor på eller hur te sig rädslan?
Ja, det gör jag. Jag har lampor på 24/7 i mitt hem.
Det är så?
Ja, så är det.
Men,
jag släcker inte ens lamporna när jag går hemifrån så att jag vet att de är tända när jag kommer hem.
Men hur är det då att gå ute? För jag menar, även om det är gatlampor och så kan det ju vara ganska mörkt den här årstiden.
Ja, och jag tycker att det är väldigt obehagligt. När jag går till jobbet väldigt tidigt på morgonen och att det fortfarande är väldigt mörkt ute, så brukar jag ju alltid tända liksom mobil eller den här kameraficklampan eller vad det heter på telefon. Och verkligen bara försöka fokusera på att komma framåt, för att jag tycker att det är väldigt, väldigt obehagligt.
Mm.
Mm.
Pannlampa, är det någonting du ska skaffa?
Ja, det kanske det.
Varför inte? Nu försöker jag ge dig tips här. Doktor,
ja, men det är bra.
Det är jag inte. Men... men det här med råttor då? För jag menar, de behöver du inte springa på så ofta, eller?
Nej, det behöver jag ju inte. Men det har hänt ett par gånger. Och jag tycker det är väldigt, väldigt äckligt. Det har ju blivit till och med så att nu när det är dels är mörkt, dels att vi har ganska mycket råttor just nu i dagsläget i Norrköping.
Mm.
Så det har det blivit att jag vågar inte gå ut med mina sopor när det är det minsta mörkt ute. För rädslan för att det är mörkt och för att det kanske dyker upp råttor i mitt miljöhus.
Mm.
Så det försöker jag ju gärna undvika också.
Tänk om det skulle dyka upp en clown också. Det hade varit,
ja, då
hade du bara lägga ner. Ja. Då kommer du aldrig mer ja, kasta bort soporna någonsin.
Nej, precis. Nej.
Det är lustigt. Det med rädsla för råttor, det är också, det är väldigt många som är rädda för dem. Ja. Musofobi kan man faktiskt säga, vilket är intressant. Men där finns det också en sån här nedärvd grej, att råttor har historiskt varit förknippade med sjukdomar. Alltså smuts och fara, till exempel pest och sådär. Så att det finns någon instinktiv rädsla där. De är väl inte de renaste varelserna vi har.
Nej, runt omkring det är de oss. Nog inte.
Men råttor har... Men å andra sidan, det kan ju vara ibland så här, man brukar kalla det för råttinvasioner eller sådär i städer. Men det är ingenting de har märkt av där du bor.
Nej, inte direkt. Jag har sett ett par råttor ibland på, när jag går väldigt tidigt till jobbet. Sådär vid, kanske vid 5-6-tiden på morgonen. Men det är inget som jag ser på dagarna i alla fall. Och då känns det lite bättre.
Mm. Och ingenting du har tänkt, för man, oftast så kan man ju då bota många sådana här. Det är ingenting som du har funderat på?
Nej, jag har nog inte kommit dit än, tror jag. Jag vet inte om jag är för rädd för att utsätta mig för att sedan kunna läkas, eller om jag bara inte har tagit det här steget helt enkelt.
Fast du vet ju också att, för det är ju faktum, att det finns ju liksom, man säger det att det nästan 100% att 8 KBT-tillfällen, då har man botat sin fobi.
Ja.
Känns det orimligt ändå?
Ja, lite kanske.
Det är så?
Ja, i alla fall det med clowner.
Ja, det är så spännande där. Det känns ändå som att du har under kontroll. Det är inte så att du går omkring och tänker på det hela tiden, eller?
Nej, det gör jag verkligen inte.
Nej. Ja, otroligt spännande i alla fall. Men och så är det ganska skönt att veta att du inte är ensam, eller hur? Det måste väl vara.
Ja, det gör det verkligen.
Ja. Ja, men du, Sandra Cassander, underbart att få prata med dig här ikväll. Så önskar jag dig lycka till så att du slipper. Det är ju härligt att slippa vara med om de saker man är rädd för.
Ja, absolut.
Eller hur?
Ja.
Ha en trevlig kväll.
Tack så mycket, detsamma.
Ja, hej då.
Hej, hej.
Och då säger jag god kväll till Kjell-Åke Sjöbäck. Hej.
Sjönbäck.
Var det Sjönbäck? De har skrivit Sjöbäck här. Vad tur att du rättade så att det blir rätt.
Det är jag som är otydlig kanske.
Nej, det tror jag inte. Ja. Men du ringer från Västhaninge i alla fall.
Ja, just det. Det gör jag.
Härligt. Där har jag övernattat en gång.
Och sen, i Västhaninge?
Ja, min kusin bodde där för 100 000 år sedan ungefär. Lätt räknat.
Vilken gata då? De blev nyfiken.
Ja. Fast det minns jag inte. Det var så himla. Det var på 80-talet. Slutet på 80-talet tror jag.
Ja, det måste ha varit på Solensvägen. Då har jag bor.
Du tror det. Du kände det på det bara. Ja, det är bra.
Ja, jag känner det på mig.
Ja. Men du, det här med rädsla är ju otroligt spännande. Vad gör dig rädd?
Nu försvann du.
Nej, jag är kvar. Men du kanske inte hörde mig.
Nej, jag hörde inte dig.
Jag ställer frågan igen. Vad gör dig rädd?
Ja, det är ingenting som gör mig rädd just nu. Men jag har blivit botad från min rädsla.
Åh, det här är ju jättebra att man får höra lite på. För det är ju ganska skönt. Det är inte så härligt att gå omkring och vara rädd, eller hur?
Nej, men jag går ju inte omkring och är rädd dagligdags och varit tidigare. Utan jag var flygrädd, va?
Mm.
Så in i bombens flygrädd, vet du. Så att jag kunde inte flyga utan jag hade intagit en viss del destillerade drycker.
Ja, det finns ju många sätt att bota. Och du är ju absolut inte ensam. Jag har också haft en flygrädsla en gång, faktiskt.
Ja, och jag hade många roliga upplevelser med det att jag var flygrädd. För att jag sa alltid till personalen när jag gick ombord att jag var flygrädd.
Mm.
Och då blev jag behandlad som en helt annan person. Och de skötte om mig som bomben, vet du.
Men blev det bättre då?
Det blev bättre för att vissa gånger blev jag inbjudna till deras vad heter det, där de hade maten och tillredde maten och sådant.
Mm.
Och där bjöd de på destillerade drycker att säga. Så att jag skulle bli lugn. Och sen samtalade de med mig. Men det hjälpte ju. Ja, det hjälpte ju då. Men sen kom det ju lika fort igen när de här destillerade dryckerna hade försvunnit.
Ja, du ser. Men jag måste fråga en sak, Kjell-Åke. Alltså, var du flygrädd från början? Eller har det hänt
hela
något?
Hela livet.
Okej.
Okay. Jag var flygrädd, vet du. För jag kom underfund med det efter ett tag alltså. För jag vill alltid ha kontroll över vad som händer, va?
Mm.
Och det var det som inte jag hade där, så jag tror, ja, jag tror flygrädslan låg där i.
Det är ju faktiskt forskat kring det, och det är en stor del av om man är flygrädd, att man liksom, man är inte själv ansvarig för det som händer.
Okej, det kan vara så. Men jag botar det helt enkelt.
Ja.
Och det botar jag genom att jag blev påtvingad att flyga luftballong.
Oj!
Ja, det var, vi var ett gäng arbetskamrater och alla hade flygit luftballong, och jag vägrade att följa med när de följde. Men till sist så bestämde mig, jag ska banne mig följa med. Så jag tog ju modet till genom att givetvis inmyndiga några destillerade drycker. Och blev modig och kom. Jag fick hjälpa till. Och, ja, du vet hur man gör. Man får ju starta upp den här ballongen och lägga ut den. Och kom upp. Va? Och det gick ju bra. Men jag vågade ju inte titta utanför kanten på den här korgen rakt ner. Va? Utan jag tittade ut med horisonten. Och då kändes det som att jag stod på landbacken.
Ja. Men alltså, jag måste ju fråga dig, Kjell-Åke, menar du på riktigt att du jämför att flyga flygplan och flyga ballong?
Nej, det gör jag inte. Utan jag vill bara berätta hur jag blev botad.
Ja, men jag tycker att det är två skilda saker. Det är därför jag är så nyfiken. För att du klarade av att åka luftballong, så tyckte du att det var lugnare att åka flygplan sen?
Exakt. Och jag fattar inte varför, men jag har gått och lurat på det här, för jag fick ju vara med om det var lite tuffare, en tuff kille som jag lärde känna, så han gjorde lite sådana här grejer, han tog ner luftballongen så den tog i vattnet och slog i korgen, gick ner i vattnet och slog upp igen, och lite sådana här konstiga grejer, vi landade in i din trädgård hos folk och så vidare. Det var ganska, men jag blev faktiskt, ja, då lärde jag mig hur vindar och lite ljud påverkade allting, va. Så jag blev ganska, ja, den försvann helt upp. Så jag kan gå på ett flygplan nu, jag bryr mig inte. Jag bara sitter där och jag hör när de smäller in, ja, de smäller in luftställen, vad heter det?
Ja.
Landningsställ och allting.
Ja,
reagerar inte, utan jag är helt lugnt eftersom jag vet vad som händer. Och jag vet hur det händer utanför, hur piloten... Ja, agerar så att säga.
Exakt.
För det är ungefär som en luftballong. De gör ju samma fast det är ju lite olika på tekniken.
Ja, alltså jag skulle nog inte... jag har ju själv varit flygrädd. Jag flög ganska mycket i yngre år. Var du musiker och så här, turnera. Och det gick ju bra som helst. Jag tyckte det var fantastiskt roligt. Jag tror det var 11 år när jag flög första gången. Och sen så tyckte jag det var jätteroligt. Men sen någonstans runt 20-årsåldern så var jag med om en landning som var riktigt otroligt. Alla typ skrek i planet där. Och då blev jag otroligt rädd. Men då hade jag så tur så att då började jag på radion här. Så att då gjorde jag ett reportage i tre delar. Då fick jag flyga med i cockpit och lite prata med och då, det gjorde liksom att då fick jag till med hur säkert det här är. Men att jag tror inte att du skulle få upp mig i en luftballongskorg.
Det är mycket, mycket säkrare än ett flygplan.
Ja.
Tycker jag.
Ja, precis.
Men det är luft i ballongen hela tiden ju.
Ja, jo.
Tiden sipper ut och då sjunker den ner långsamt ju.
Ja. Men man kan väl säga så här, Kjell-Åke, du är inte ensam om att vara flygrädd, men jag tror att du är otroligt ensam om att ha botat din flygrädsla genom att åka luftballong.
Det kanske inte finns fler. Nej, men sen den här flygrädslan gjorde jag också. Jag flög mellan Stockholm och Helsingfors en gång.
Mm.
Och då fick jag komma in i cockpiten. Ja. Vad heter det? Cockpiten.
Ja,
och där satt kaptenen med benet upp fönstret avslappnad och lugn, va?
Ja.
Och jag tittar på en, och jag kanske inte ska säga hans namn, han är jättetrevlig, han heter Bosse Lotton, inte sångaren alltså,
nej,
utan
nej.
Han namn är Bosse. Och sen visar han mig, och så trycker man på den här knappen, så händer något, och då trycker han på knappen, sa det, dök fartyget, vet du.
Ja, det är planet.
Till en viss längd. Och det kanske också, och jag blev ju skiträdd, men det kanske också inverkar på mig att jag vet vad som hände.
Ja, men
hände. Så det var, ja, upplevelser. Men jag har blivit botad på det nu. Så nu,
ja, det låter fantastiskt.
Jag åkte typ med jag och frun en gång. Och då gick vi ner, vet du. Och sen så när vi kom, drog han på fullt upp igen, vet du.
Ja.
Och det kändes ju i magen och allting. Och jag tänkte, vad hände nu, va?
Ja.
Men då gick han ut och sa det att det berodde på att landningsbanan var inte förberedd.
Nej, precis. Vet du vad flygrädsla har för benämning?
Nej.
Aviatofobi.
Aviatofobi.
Ja, alltså aviation kommer det ifrån förstås.
Ja, just det. Nej, jag har inte vet. Det ska jag inte gå in och googla på nu när jag sitter.
Ja, men det tycker du ska göra. Men du, tack också Kjell-Åke för att du ringde in. Nu, jag vet inte om det funkar, men för de som är flygrädsla, prova, testa, åka luftballong, det kanske hjälper.
Jag tycker att de ska testa det, för det var helt underbart, vet du.
Ja.
Men du ska själv ha tack för att jag fick ta med dig. Du.
Ja, det var ju jättetrevligt. Men du, ha en fin kväll.
Det är samma du.
Ja, hej.
Hej då.
Hej, säger jag till Lisa Andersson.
Hej, hej.
Du ringer från Tidaholm.
Ja, precis.
Och då undrar man ju, det här med rädsla, vad gör dig rädd?
Spindlar och ormar.
Vet du en sak, nu påminner du mig att jag, alltså ormar är ju inte så himla roligt.
Nej, de är inte roliga.
Nej, spindlar funkar ju bra som helst. Men alltså, hur yttrar det här sig då för dig?
Ja, men alltså, det är väl en sak om man vet om att det finns spindlar på, eller så på något ställe. Så, som jag hade ridit tidigare och haft egen häst och då... Där vi hade tappat upp vatten och sånt där. Där var det alltid massa spindlar i taket. Så då var det inte så farligt.
Nej.
Men ormar är lite värre. För de ser man inte så där jätteofta. Så att när de bara dyker upp. Alltså det kan till och med vara i en bok. Så liksom kastar jag ju nästan iväg boken då.
Ja, alltså att se en bild på dem. Jag är ju inte rädd för spindlar. Jag tycker att det är hur långt som helst. Men det är just det här med ormar. Det är lite svårt att så här förutse hur de rör sig.
Ja.
Och så sen är de ju också faktiskt, i alla fall i Sverige, så är ju ormar otroligt mycket farligare än spindlar. I alla fall huggormen.
Ja, precis.
Men vad gör du då? Alltså om du har, för vi pratade ju med, var det var Maria här tidigare? Nej, vad heter hon? Hon var ju lite, hon var ju också rädd för spindlar, men att plocka bort och sådär, det var ju som inga problem. Eller springer ut, om du ser en spindel?
Jag har väl ibland så tagit dammsugaren.
Ja, det är en klassiker.
Och dammsugat upp den, och när jag var yngre då vet jag... Ja, då tog jag en sopkvast och så fick jag upp den på den, så slängde jag ut hela sopkvasten från lägenheten. Sen ville inte jag ha in den mer, men då tyckte mamma att jag var sjåpig då, men ja. Så ja, men, att,
men ormar då? För jag menar, det är ju inte alldeles så vanligt att de springer på ormar.
Nej, precis. Och det är inte så länge sedan jag träffade en ny bekant. Och jaha. Så åkte jag hem till honom och... Ja, han hade glömt bort att han hade en orm.
Och
jag ser ju det här terrariet och så frågar jag honom vad det är i det, om det är ormar eller spindlar liksom eller så då. Mm. Samtidigt som han säger att det är en majssnok, så ser jag att det är en stor, lång jävel, rent sagt. Och jag bara, så där liksom, och springer lite iväg ifrån det där terrariet. Så att, men ja, jag började och bearbetat nu, så att för någon dag sen så tog han faktiskt ut den här ormen och jag fick känna lite på den. Det var väldigt äckligt. Ja.
Men coolt av dig ändå, alltså att du gick med på det.
Ja, precis. Och sen så tänkte jag så här, att för han hade ju att han krälla från ena handen och vidare till nästa hand och upp på armen på honom, och då sa jag det. Ja, men om jag då håller på din handled, håller där, så kan han få kräla över min hand. Mm. Så. Det gick bra tills han var på väg på min arm. Då tyckte jag inte det var kul. Men nej. Då kunde jag ju inte heller bara rycka bort handen, utan då fick han ju ta ormen då.
Men alltså, det här låter ju som att det är nutid vi pratar om.
Ja. Mm. Det är i veckan här som detta hände.
Så du, liksom, du håller på här nu och blir botad mot din ormrädsla?
Ja. Så. Sen så tänkte jag, för vi satt i en soffa, han lät han vara lite i soffan då. Efter ett tag så tog jag upp den själv också och höll den i nävarna.
Wow.
Så. Det gick bra att den vände sig mot mig, då tyckte jag det var jätteäckligt, så då slängde jag den i soffan och gick därifrån.
Slängde den? Hur gick det med det då?
Ja, men det gick bra. Ah, okay. Det gick bra liksom så. Men det var liksom att jag såg mitt inre att nu attackerar han mig liksom. Så då bara, nej, då var det värdigt. Sen har jag inte, eller ja, jag har ju träffat den, men jag har inte rört den sen efter det. Så att, ja, nu får det smälta lite, så får vi ta om någon dag eller två här och kanske testa igen.
Du, jag funderar bara på en sak som du sa där, att han glömde nämna att han hade ett enorm hemma.
Ja.
Kan det vara för att han tänkte att om jag säger nu att jag har en orm så lär ju inte dyka upp? Har du tänkt på det? Att det kan ha varit lite planerat?
Han visste ju inte ens om att jag var ormrädd.
Då var det ju inte planerat. Vad skönt, då kan du slå bort den.
Men alltså, man kan ju också sådär att... Ja, jag tyckte också sådär. Det är ungefär som att säga att ja, men jag glömde att jag hade en hund och folk inte vet om att... man är allergisk mot hundar till exempel, mm. eller rädd för hundar eller så. Jag tycker att man kanske inte glömmer att säga att man har ett sånt husdjur. Särskilt en orm, alltså det är inte alla som har det.
Nej, och då tänker jag att jag, och det är samma sak där, spindlar är folk, det är många som är rädda för det, ormar samma sak. Ja. Rädsla för ormar har ett ganska roligt namn. Det är nästan svårt att säga ofidiofobi. Ofidiofobi heter det.
Okay.
Låter nästan lite löjligt. Men för de som aldrig har hållit i en orm och är livrädda, hur känns det?
Ja, de är ju inte, som att de inte har någon egen värme, så är det ju inte så att det är varmt att hålla i dem och så.
Mm.
Så att... och sen är det ju, alltså, men det är ju bara ett muckelpaket egentligen, hela den där ormen. Och den här, den var ju alltså någonstans mellan 1 meter och 1,20 och ungefär tjock som en lite grövre slang. Liksom. Ja. Så det var ingen sån här liten smal sak, utan det var en rejäl sak. Och
det försvann det ju lite grann när du sa det, men jag ska säga, jag tänker att du sa säkert ett muskelpaket, eller hur?
Ja,
ja, det försvann lite. Ja.
De är ju, det är inte så att det är något sladdrigt att hålla i, utan de är ju verkligen... Ja. Men han berättade att de har på undersidan, de kan liksom fälla ut fjällen lite så att de kan liksom ta sig fram på, ja, men uppför grenar och sånt där. Så
ja,
då
exakt.
Drar man åt fel håll så är de lite vassa. Eller
ja,
sådär,
precis.
Liksom. Det var det jag skulle börja känna på. Liksom.
Det är lite grann som fiskfjäll, typ.
Ja,
mm.
så att...
Ja, vad spännande. Men du är ju på väg. Det här är ju skitbra. Snart är det ju det här med ormarna lugnt. Betan skaffar lite spindlar också, så kommer det här att gå som en dans.
Problemet är att spindlar, då måste de ju vara lite större. Och jag vet inte fan om jag vill hålla i en tarantella eller vad de heter. Såna här stora, håriga saker.
Jag har hållit i en fågelspindel faktiskt. Jag har inte hållit för spindlar. Jag tycker de är lite småfina faktiskt.
Nej, usch. Fast jag kan ju säga, nu när det är Halloween, jag har ju köpt, fast den är ju inte riktig, men jag har ju köpt en så här jättestor spindel som vi har uppsatt sådär.
Okay.
Men det är ju inte en riktig spindel, men nej, jag vet inte skön om jag skulle vilja ha en spindel krypande på mig.
En sak i taget, du börjar med ormarna här så kommer det här att gå.
Men mina barn är ju också rädda för spindlar, i alla fall stora tösen, så där, jag har ju blivit så pass modig så jag tar dem med pappret och dödar dem. Så att när det regnar mycket så är det mitt fel.
Ja.
Då har jag dödat spindlar.
Det här är ju intressant, för det här brukar de ju säga att man ska ju, är man rädd för något så ska man ju akta sig att försöka visa det för barnen, för det brukar gå i arv.
Mm.
Hur går det? Kan det bero på att du är rädd spindlar?
Man har ju försökt liksom så. Det är ju en sak om jag ser spindeln först, och då kan det hända att jag skriker till. Men ofta så är det ju att barnen har sett den först, så då vet ju jag att en spindel där.
Mm.
Så att, men jag har alltså flygit upp ur sängen. Innan jag fick barn så flög jag upp ur sängen när jag såg att det satt en stor spindel i taket. Liksom. Ja. Och gick och hämtade dammsugaren för att suga upp den.
Ja. Men har du någon gång vaknat med en spindel i ansiktet eller på handen? Och sånt där?
Nej, det har jag inte gjort. Så att, men jag är väldigt lättskrämd av mig. Alltså nu när man vid Halloween här, jag tycker om att bli skrämd också emellanåt så, okay. I lagom dos.
Ja.
Men när vi går sån här, ja, men alla ridskolor har ju sån här spökvandring och sånt. Alltså jag skriker ju mer än barnen. Så att det är till och med så de blir rädda för mig för att jag skriker till.
Ja, men det är ju härligt ändå. Det känns som att du har en bra kontroll på din rädsla.
Ja.
Och att du ändå kan så här, tycka att det är lite roligt att bli rädd också.
Ja, jo, precis.
Men du Lisa, fantastiskt underbart att få prata med dig.
Mm-hmm.
Och lycka till med nu. Ormarna känns som att det är på gång och nu är det spindlarna kvar bara. Och det här lär du ju lösa.
Nej, men det tänker jag inte.
du har redan gett upp.
Det kommer fortsätta. De är ju så äckliga.
Livet ut. Ja, du ser. Ja, men du, ha en underbar kväll.
Mm.
Och tack för att du ringde till Karl Vagnen.
Ja.
Ja, hej då.
Hej då.
Då har vi landat i Tärnsjö. Hej Elisabeth.
Hej, hej.
Tärnsjö, Heby. Du måste nästan berätta vart det ligger, för nu känner jag mig, jag känner inte igen det riktigt.
Ja, jag har bara bott här i 5 år. Men det ligger inte långt från Sala. Och 1 timmes bilfärd till Uppsala. Och 1 timme till Gävle.
Aha, ja, men då har vi ju som ringa in det här ordentligt bra.
Ja.
Då vet jag exakt vart vi håller till. Men du, det här med rädsla då, Elisabeth, vad gör dig rädd?
Jag är livrädd för att gå i skogen. För att jag har bott här i 5 år. Och jag är 80 år. Och alla mina tidigare år har jag bott i storstäder. Jag är sjuksköterska och har jobbat i Österrike och Stockholm och så. Och så flyttade jag hit. Eftersom min dotter flyttade hit med sin lilla familj.
Mm.
Och jag är uppvuxen på landet i Dalarna.
Ja.
Så jag tänkte det ska bli skönt att slippa bilar och så. Och jag har en trevlig lägenhet och jag bor mitt i Tärnsjö, vilket är en pytteliten by. Det finns en affär. Och har träffat folk här och hör på radio. Och jag hörde att i Heby hade de sett 9 vargar på parkeringen. Och sen så min dotter har en väninna som bor i en villa inte långt därifrån. Och hennes hundar ville inte gå ut och kissa på morgonen och hon undrade vad det var. Så att hon gick runt i lägenheten och de fick göra sitt på trappan.
Jaha.
Och då såg hon en björn på gården. Och sen så åkte vi bil med henne till, vi hade varit och åt. Och i diket nära Tärnsjö så gick det en rad med såna här vildsvin.
Oj, 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 oj. Men alltså, Elisabeth, jag blir så nyfiken. Du säger du är född på landet och nu så bor du ju ganska nära skogen. Är det liksom djuren där som gör att du är rädd för att gå in?
Ja, jag är livrädd och jag lyssnar ju på radion jämt. Och jag har ju läst mycket böcker och hör hur folk har blivit sönderbitna. Och
fast det är ju jätte ovanligt. Och både vargar, björnar, till exempel älgar och så här, de blir ju rädda om man går i skogen. De vill ju inte alls.
Jag vet.
Men det hjälper inte att veta det, va? Du blir
nej.
Ändå. Men alltså, hur påverkar, jag tänker så här, vill man inte gå i skogen, höll jag på att säga?
Jag vågar inte. Och jag har åkt mycket skidor i mina dagar. Och då hade vi upplysta, jag är 80 år. Och då hade vi i Dalarna upplysta spår. Alltså långfärdsskidor. Och det var så mysigt. Och det har de här också. Promenad, motionsslingor och så. Och då var det någon som sa, men gå och motionera, du är ju äldre. Och aldrig i livet att jag vågade det.
Men har det alltid varit så här för dig, Elisabeth?
Nej, det har det inte. Utan det var när jag flyttade hit.
Så typ, vad sa du, fyra år sedan då?
Ja, och sen så var det någon som hade fått vara ute och joggade och tränade. Som kände en flås i nacken och då var det en älg som stod bakom. Ja, det hörde jag på radion. Så mm-hmm. Och sen så de här vargarna, de springer ju. Ja, de är ju halvtama, jag vet inte. Men de är gör väl väldigt...
Men så här då, hur alltså, tycker du att det här påverkar dig på något sätt?
Ja, jag går ju inte ut när det är mörkt. Inte nu. Jag gör alla mina ärenden när det är ljust. Och sen är jag ju rädd för att bli överfallen av skummisar som ska råna mig. Det har kommit till. Man hör ju så mycket på radion och så.
Ja, men jag tänker, det är ju, alltså, i vardagen, mår du bra i vardagen? Eller påverkar det så mycket så att du håller det bara mest hemma då?
Ja.
Det är så, men det är väl inget bra?
Nej.
Nej. Hur ska du komma ifrån det här?
Jag vet inte. En morgon skulle jag till Akademiska på en undersökning.
Mm.
Tidigt på morgonen. Och då satt jag vid bussen och det var fullmåne. Ja, klockan var 5:30. Det är ju så få bussar som går.
Mm.
Och då hörde jag ett sån här vargljud.
Yl.
Ja, yl heter det. Mm. Jag tänkte, det är säkert ett hund. Nej, men varför ska en hund sitta och yla?
Men det brukar de väl göra?
Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Men jag är som är rädd. Jag tänkte, men gud, vad ska jag göra? Ska jag gå och gömma mig? Tänk om den kommer hit. Men bussen kom. Så att...
Då gick det bra. Men du, Elisabeth, ja. Vi ska också försöka hinna med någon fler. Jag tänker så här. Hur tänker du framåt sådär? Alltså, är det någonting som du kommer att jobba med, eller ska du försöka få komma över det här, eller har du bara accepterat det så här?
Nej, mina barn och barnbarn, de vet om min rädsla, så att i somras så tvingade de mig och vi åkte ut och gick i skogen.
Ja.
Och fick hålla min dotters sambo i handen.
Ja, för kändes det bättre?
Ja, men det gjorde det. Och vi gick långt.
Mm.
Och jag tror jag hade en käpp
i
handen.
Och, jättebra sätt. Ja. Men du, jag tänker så här, håll i det och så hoppas vi att du får här ut fler gånger där i skogen. Så får jag tacka dig för att du ringde in, Elisabeth.
Ja, det var inte så mycket att berätta. Men...
Det var det väl. Det var väl jättebra. Jag tror också att det hemligheten är att du just berättar det här, för då kan ju de runt omkring dig hjälpa dig. Så det är väl superbra. Ja. Ha en fortsatt trevlig kväll, Elisabeth.
Men sen när jag bodde på landet i Dalarna, var en kvinna som blev stångad av en tjur.
Ja, du hör ju. Nu måste vi lämna det här faktiskt, även om du tycker om att prata om det. Vi ska gå vidare. Men jag önskar dig all lycka.
Ja. Tack för att du ringde upp.
Ja, men såklart. Det är ju ni som gör programmet.
Det var lite terapi för mig faktiskt.
Ja, men exakt. Det är jättebra. Så vi hoppas att fler ringer in här. Tack för att du ringde och trevlig kväll, Elisabeth.
Ja, Elisabeth, och tack för ett bra program.
Vi landar i vackra Orsa, Robert Landström. God kväll.
Ja, god kväll. God kväll.
Ja, men det är ju vackert. Du skrattar när jag säger det. Jag tycker att det är jättefint.
Nej, det lät fint när jag sa det. Jag kommer ju från Stockholm från början, men Jag har bott här uppe i, jag var 10 år. Det är fantastiskt, Orsa är fantastiskt.
Ja, superfint ju. Men du, jag antar att det är väl inte trakten som gör dig rädd, eller?
Nej, men alltså, jag är inte rädd idag. Men nej, jag var ju vansinnigt mörkrädd ända upp till 30-årsåldern. Och då... även på den tiden när jag var liksom kaxig huligan och sådär, så var jag fortfarande skiträdd när det var mörkt, helt enkelt.
Ja, det där är ju spännande. Det lät som att du var mer mörkrädd än bara så här normalt mörkrädd.
Ja, ja. Ja, ja. Alltså, jag minns när jag var mellan... Ja, upp till 12 i alla fall. Alltså, jag kunde ju ligga vaken hela natten för att jag inte ville blunda. Men jag var med om några sådana här övernaturliga saker när jag var barn. Och det var ju ingen vuxen som tog sig tid att lyssna på det. Det var ganska dysfunktionellt där jag växte upp överhuvudtaget. Om man tänker ganska frånvarande föräldrar och så.
Okay.
Så när jag var med om det här då, en gång var det bland annat att stereon satte på i vardagsrummen när jag kom hem från skolan. Och det kan man ju tänka, det kanske gör, radion råkar gå på. Men sen ser jag hur volymknappen, på den tiden var man ju tvungen att vrida sig fysiskt.
Exakt.
Då ser jag hur den snurrar ett varv. Och det gjorde mig livrädd. Och jag pratade med min pappa och min bonusmamma. Och det var ingen som tog det på allvar. Liksom.
Nej.
Så skrattade man bort på något sätt.
Eller? Det måste ju också innebära då att varje gång du kom hem så var du livrädd att stereon skulle börja låta.
Ja, eller någonting annat.
Ja.
Och en annan gång så gick dammsugaren på.
Ja.
Och det kan ju låta så här som att jag inbillar mig det som barn. Men så som jag minns det så var det så i alla fall.
Mm.
Och liksom, jag var inte rädd för någonting annat. Jag gjorde såna här saker när vi var i tonåren som att surfa på tunnelbanetågen. Men var jag rädd? Var jag ensam när det var mörkt? Var jag rädd. Men jag tror att det handlar om att alltså kontrollbrist, total kontrollbrist liksom.
Mm. Men alltså, hur yttrar sig, för det här, det känns som att det var hemma vid som skärvade det här, men var det även otäckt att vara ute i mörker?
Ja, det var det. Jag var ju jätterädd att gå i skogen och det var mörkt och sådär, men inte för att jag var rädd för vilda djur eller så, absolut inte. Men i alla fall, ja, det var ett handikapp alltså, det var ju verkligen. Och det kunde man nog inte tro, för kaxig som jag var, att jag samtidigt var väldigt mörkrädd. Liksom.
Mm.
Men det var det övernaturliga jag var rädd för. Att det liksom, jag visste inte vad som skulle komma härnäst. Och, det var stökigt på många sätt. Jag har en PTSD-diagnos som jag fick från den tiden. Så det var ju alltså, mycket annat var stökigt också. Det var med pappa på krogarna på Södermalm på natten. Och så.
Mm.
Men i alla fall... Så blev jag utbränd när jag var 30, alltså 50 det är drygt nu. Då träffade jag ett rehabiliteringsteam. Då. Och då vågade jag prata med den första gången, sa det till en annan vuxen, så här, hur mörk det faktiskt var. Och då så började vi jobba i KBT med det här. Liksom. Så första steget var ju liksom att gå en meter in i skogen och stå där liksom och känna att ja, men det var ju, alltså, jag kände att jag var skiträdd sådär. Men så höll vi på sådär, nötte. Så till slut så stod jag ju 100 meter i skogen och bara kände att men, alltså, skogen är inte farlig, mörkret är inte farligt. Det är ju liksom människorna och de är ju inte här nu. Så idag, jag älskar att vara ute i skogen på natten med hunden sådär. Det är ju det bästa jag vet.
Så du har liksom kommit över det här?
Ja, gud ja. Och jag har varit med om övernaturliga saker. Jag faller vid 2 andra tillfällen i vuxen ålder då.
Ja.
Men det har inte skrämt mig på samma sätt alls då liksom.
Vad var det som hände då?
Det var, vi låg och sov på övervåningen, så jag kom, hörde hur det gick när jag var en gammal färbod. Vi bodde i Mora. Så hör jag steg på natten så där, jättetydligt i trappen. Kommer fram till dörren. Så blir det bara tyst. Och ingenting. Inga steg ner, ingenting. Och jag sitter liksom i ett freeze-läge då. Men så tänkte jag att fan, jag måste ju kolla. Jag vill inte säga det till min fru heller, för hon är rädd för spöken och så. Jag ville liksom inte. Men så kom jag fram till trappen, öppnade dörren. Och där är det ju bara mörkt, ingen där. Och till saken hör att vi har rörelsedetektor i trappen som går på när man går där. Och hunden på nedervåningen vaktar ju också jättemycket. Så att Någonting var det som lät. Jag vet inte vad. Men det skrämde mig inte på samma sätt i alla fall som när jag var liten. Nej. Inte alls.
Men du, vi har ju pratat lite grann om KBT här under kvällen när folk har ringt in och berättat saker de är rädda för. Och jag har hört någonstans att det räcker med typ 8 tillfällen så är man botad. Du som har erfarenhet av det här, hur många gånger skulle du säga att du behövde?
Ja, när det gäller en specifik sak sådär, typ med mörkläsaren, ja, det löste vi på några veckor faktiskt. Så. Det var inte bara att jag gick en meter ut i skogen, utan som man jobbar med i ett sammanhang. Men ja, det tror jag. Om man har fobi eller rädsla eller så, det är en enskild sak, så då är det ju ganska, det finns ju metoder för det idag liksom. Både vad är det, EMDR och PE och massa sådana här exponeringsövningar, helt enkelt. Men däremot så, när man har komplex PTSD så bygger det ofta på många olika faktorer från uppväxten då, där liksom minnen som har fastnat. Så det är lite mer, tar lite mer tid. Men det går att jobba med det med. Absolut. Det är ju ingen sjukdom som inte kan försvinna, att man är rädd för någonting liksom.
Ja.
Eller hur?
Exakt. Ja, du, spännande. Och härligt också att höra att du är botad.
Ja, och jag tänker också just att prata om det. Det är ganska omanligt. Och bara, ja, men jag var mörkare på 30 år.
Fast det är nog en förutsättning för att komma för... Ja, exakt.
Ja, men det bjuder på mig ändå. Liksom, det, när jag var mörkare och liksom fram mellan 15 och 30, så inte, det var ingenting jag pratade om. Absolut.
Nej,
inte.
Hörru du, Robert, ja. Nu ska vi in med ekot här och vi ska sluta. Men tack för att du ringde in till Karlavagnen.
Ja, men tack själv.
Trevlig kväll.
Hej. Kul att få dela det. Trevligt. Ja. Hej.
Du har lyssnat på Karlavagnspodden. Tips, tankar eller andra funderingar, hör av dig till oss i våra sociala medier eller på mejl karlavagnen@sverigesradio.se. Och du glömmer ju förstås inte att lyssna live varje vardagskväll och söndagkväll i P4 i våran app Sveriges Radio.